CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja, god morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är tisdag den 19 mars och börsen ser ut att öppna svagt neråt. Ja, det är en historisk tisdag för Japans räntehöjning markerar slutet på minusräntans era. Och det blir en hel del AI i dagens program. Nvidia lanserar nya banbrytande chips. Och på tal om centralbanken, vad väntar vi från Fed imorgon? Ja, det ska vi prata om här i studion. Och med mig har jag Fredrik Berg, du är chef över SEBs rådgivande förvaltning. Och Erik Lundqvist, förvaltningschef på Coeli.
God morgon.
Välkomna.
Tackar.
Ja, jag tänkte ändå att vi skulle börja och prata lite bolagsspecifika nyheter här på Stockholmsbörsen. För Intrum får sänkt kreditbetyg av S&P. De nedgraderas alltså från BB- till B. Och samtidigt som det sker så varnar det här kreditinstitutet då för ytterligare sänkning som kan bli aktuellt de kommande månaderna. Fredrik, har du några tankar kring Intrum-caset här?
Nej, men alltså det var väl lite grann som förväntat kan man säga att det skulle komma den här nedgraderingen och så vidare. Så att det är ett jobbigt läge självklart. Och nu får vi hoppas att det är då som bolaget kommunicerar då, att man håller tidigare plan och så vidare och att man har kassaflöde för 24-25 då som man har sagt då. Så att vi får se, men det är ett tufft läge och det är klart det är en gynnsam aktie att ge sig på just nu då. Och man blir ganska naken där, så de kommer nog få sig en smäll på det här.
Ytterligare en röd dag för aktien.
Ja, det skulle kunna vara så, men som sagt var mycket inprisat och det, som sagt var, det här var ingen överraskning, men det kan ändå innebära när man har det på bordet så får det ändå en effekt i det här läget.
Jag ska säga det också att det blir ju en debatt senare idag gällande just Intrum mellan Ålandsbankens Lars Söderfjell och Rickard Bråse, alltså senare idag. Men vi ska gå vidare till detta historiska besked. Det är alltså att Bank of Japan har höjt räntan efter 17 år. Det var ett väntat men också historiskt besked för Japan som sista nation i världen lämnar alltså minusräntan. Och vi pratade med vår korrespondent i Hongkong, Johan Nylander, tidigare under morgonen.
Japan kommer fortsätta att hålla låga räntor. Alltså, vi kommer inte se några aggressiva manövrar framöver. Japan kommer fortsätta med den här konservativa ultralågspolitiken framöver. Men som en symbolhandling eller som ett besked idag så är det extremt viktigt. Alltså man kan ju sammanfatta det med att det här är centralbankens sätt att säga sayonara till årtionden av stagnation och deflation. Så det är väldigt positivt besked för Japan där skulle jag tro. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt besked.
Ja, ett väldigt viktigt besked sa alltså Johan Nylander där. Erik, det här är ju som sagt ett historiskt men väntat besked.
Ja, men man kan se att det är väntat eftersom att det här normalt sett när man höjer räntan är ett styrkebesked för valutan. Vi har faktiskt varit igen och fallit tillbaka idag så det var väldigt välkommunicerat och väntat. Men det är en historisk dag. Bank of Japan sänkte ju räntan till minusränta 2016, hållit i längst på det där. Men nu har vi haft snart 2 år med kraftiga löneökningar. Mycket på grund av att det finns ett underskott av arbetare. Så nu vågar man alltså ta det historiska steget. Mm. Men nu är den stora frågan, kommer man våga göra någonting mer? Eller kommer man fastna på den här nollräntan som vi har sett under många år innan 2016?
Och Fredrik, vad tänker du?
Nej, men jag tror vår prognos där ser vi att det kommer bli ytterligare någonting från, eller från Japan att man kommer höja räntan ytterligare. Så vi får se vad som händer där. Men annars är det ju intressant ut börsperspektiv förstås. Den ligger på toppnivåer här och så det blir intressant att se framöver här hur marknaden tar det här.
Vad tror du liksom kommer det fortsätta uppåt?
Ja, alltså jag tror många ligger underviktade i Japan för det var ju under årtionden var det ju väldigt, väldigt sur investering om man tycker så. Alltså det taktar ju inte överhuvudtaget så att jag vet att många har dragit sig ur och egentligen de som har täckning är väl de som kanske har globalfonder och som har investerat lite grann i Japan. Men annars så tror jag att det är trångt i porten och de är ju på all-time-high-nivåer men det skulle mycket väl kunna fortsätta, jag tror det.
Erik, du nickar.
Ja, men det har blivit mindre viktigt, precis som du säger, eftersom att Japan har presterat dåligt under så många år har vikten i världsringen sjunkit kraftigt, vilket att intresset har minskat. Man har inte fått betalt för att vara investerar under många år. Sen är det också ofta en negativ korrelation mellan börsen och valutan. Så ska man tjäna pengar på den japanska börsen måste man ofta ha en syn på valutan och helt enkelt ofta ta den japanska börsen kanske i en annan valuta för att inte då få den här att man vinner på karusellerna för de gungorna.
Jag ska säga att vi ska prata lite mer om centralbanker senare, men vi kan ju också notera då att Australiens centralbank kommer räntebesked här under morgonen och man behåller alltså räntan på 4,35. Men vidare från centralbanker till bolag. Det är alltså chipjätten Nvidia som igår kväll höll en utvecklarkonferens i Kalifornien. Där presenterade bolaget en helt ny generation AI-chip och mjukvara som de kallar Blackwell. Den här chippen och mjukvaran då ska vara dubbelt så kraftfullt när det kommer till att träna AI-modeller jämfört med dagens chip. Därtill har det 5 gånger högre kapacitet. Och investerarsajten Barron's skriver under gårdagen att detta kan bli en game changer. Erik, vad tror du?
Ja, men, det här är ju ett chip som ska leverera under senare delen av året. Och det har ju länge varit så att på börs att vinnarna har tagit allt. Och det här är väl kanske ett steg i den riktningen, men det sannolikt kommer ju vara så att flera kommer ju haka på det här, även om Nvidia sagt nu fortsätter ha ledarskapet ännu en tid till.
Mm. Fredrik, vad säger du om gårdagens besked?
Nej, men alltså det här visar ju bara draget i marknaden och det, mycket av det här är ju inprisat förstås på ett eller annat sätt. Mm. Och nu har ni aktiekursen här också. Mm. Och, men jag tror att det här kommer fortsätta dra marknaden och vi nämnde lite grann det här, vi chitchattade lite innan sändningen i alla fall, men man ser trenden i hela samhället om man går tillbaka 10, 20, 30 år att när bolag eller stora bolag som blev marknadsledande hade en tendens att falla tillbaka lite grann. Alltså man fick en lägre sales-tillväxt framåt och det är det som har gjort att många småbolagsinvesterare eller småbolagsfonder för att ta det enklare har gått bättre än large cap-fonder. Men nu ser vi att de större bolagen som blir marknadsledande fortsätter att accelerera och det har ju mycket med AI att göra så det här är ju livsviktigt för de här bolagen och därför blir det ett fortsatt tryck in i de här industrierna tror jag. Mm.
Jag ska säga det att Nvidia faktiskt föll tillbaka något i efterhandeln igår. Tycker du att man liksom vågar närma sig de här aktierna nu eller finns det risk för baksmälla?
Ja, alltså kortsiktigt är det stora risker för baksmälla, det får man väl ödmjukt säga. Men det är klart att med den här tillväxten och, som man har då inom techbolag och vissa läkemedelsbolag och så vidare så på ett eller annat sätt så om vi inte ägnar oss åt tajming, ja, men då är det självklart där man ska ligga. Sen tajmingfrågan där det kan bli kortsiktiga stora slag neråt, den får man ha respekt för. Det är därför man inte går all in kanske utan man börjar någonstans och då tycker man kan börja, absolut. Mm.
En vinnare igår var ju annars Google som steg på uppgifter om att Apple ville använda deras AI-teknik i sina telefoner. Och vi har ju pratat om att AI-hypen gör att vissa bryter sig ur de här magnifika 7 bolagen som har präglat så mycket av börsuppgångarna de senaste åren. Vad tror du, Erik?
Tittar vi på historiska såna här kraftiga uppgångar eller nästan bubblor så brukar det vara så det brukar vara ett gäng bolag som leder när de turas om och har ledartröjan ungefär som i en idrottstävling. Så att det är väl det vi ser att det roterar. Vi har haft Tesla tidigare, vi har haft Netflix och nu har vi Nvidia och så vidare. Så de brukar ju växeldra. Det brukar se ut så i den här typen av marknad. Mm.
Men så är det absolut va, men det som skiljer den här gången lite grann, jag håller med dig, men däremot så om vi går tillbaka då till om vi tar IT-kraschen eller tar kring millenniet där vi hade ett otroligt tryck i marknaden, nu är det lång tid tillbaka va? Men då var det ju förhoppningsbolag kan man säga, alltså du hade ju inte försäljning och lönsamheten med dig och det är det som skiljer den här gången, att den extrem, alltså tidigare var det förhoppningar och det var prognoser, nu är det ju inte bara prognoser utan det finns ju fakta, fundamenta bakom och det är det som trycker vidare de här bolagen och det är klart att om 70-72% av flödet in i fonder går mot indexfonder då fylls det på fortsatt in i de här stora bolagen. Det gör att det är ganska enkelt spel att de fortsätter att leverera så länge man köper marknad. Mm. Och det gör man just nu.
Ja, verkligen. Vi pratar mycket här om att storbolagen hjälps av de här stora skiftena då, och framförallt den här rådande AI-revolutionen. Det kan ju vara en förklaring till att småbolagen har halkat så mycket efter. Vi har en graf här också. För att se, och nu är man väldigt plottrigt kanske. Men så kanske kan visa lite på hur småbolagen har fallit efter. Erik, det är din graf detta.
Ja, det stämmer. Men det är så att när det finns osäkerhet så köper man det som är säkert. Och det är ju det som är säkrast just nu i de här bolagen som vi diskuterar. Mm. Men om det är så att uppgången fortsätter så kommer sannolikt det breddas. Och då kan det ju vara den här mindre bolag, antingen bolag som inte tjänar pengar, småbolag generellt, och det kan också komma till hälsovårdsbolag och medtech. Men jag tror att så länge som man har den här kraftiga hypen för det här fåtalet bolag så kommer det sagt vara fortsatt så att de mindre bolagen laggar.
Mm.
Men vi har ju sett att småbolagen har tagit fart. Det ser ju bättre ut nu än det gjorde under förra året. Men det är fortfarande så att de laggar och det kommer de att fortsätta göra så länge som vi har den här miljön. Men jag visar till höger vad som har hänt med långräntorna. Och det är så att mindre bolag är ju generellt sett högre skuldsatta.
Mm.
Och då har vi ju haft lite sämre inflationssiffror än man har hoppats på den senaste tiden, vilket att långräntorna har vänt upp. Och då märker man på direkt att småbolagen får lite svårare att hänga med de större bolagen.
Just det. Vi kommer att prata mer om liksom börsutvecklingen och konjunkturen i stort efter klockan 9. Men nu tänkte jag gå vidare i nyhetsflödet, för apropå AI och Nvidia så kan vi notera att det är just Nvidia som står bakom en stor del av tekniken i den superdator som Novo Nordisk stiftelsen under morgonen meddelat att man bygger på. Enligt Nvidia så ska detta bli en av världens 25 mest kraftfulla superdatorer och ska alltså hjälpa danska nyckelindustrier inom vård- och läkemedelsforskning, i synnerhet med att ta fram nya proteinbaserade läkemedel. Fredrik, vad tänker du om det här?
Nej, men det är ju fantastiskt, och det är det vi var inne på tidigare med AI och allting och hur det utvecklar all industri just nu. Men om vi tittar på Novo, det är klart, det är kanske ett av de mest debatterade bolagen sista åren. Alltså, kan de fortsätta att stiga? Ja, de kan fortsätta att stiga till att börja med. Och tittar man nu på, kika lite på dem igår faktiskt, och omsättningsmässigt, och blickar vi 3 år framåt så lyfter de i omsättningen med 80-90%. Så det är klart att det händer saker i bolaget, och levererar de på det de ska så kommer de fortsätta att driva. Så nu investerar man ju i den här nya superdatorn som ska bli en av världens mest, 20-25 mest kraftfulla, och Nvidia är med i det här paketet också då. Så att jag tror att Novo Nordisk ligger helt rätt. Sen är det alltid svårt med patent och så vidare som kommer in. AI är ju inte den viktigaste faktorn kanske just nu, utan det viktigaste är ju patenterna. Och just nu så är de home safe kommande 3-4 år ändå när det gäller vissa de viktigaste preparaten då. Så att det är inte jättesvårt att räkna på den just nu faktiskt.
Nej, det är flera bolag, inte bara Novo, det är Eli Lilly också som har gått urstarkt efter framgångar med deras fetma-läkemedel.
Ja, men absolut. Och nu ligger ju, Eli Lilly ligger ju betydligt lägre prismässigt då, men vi får inte glömma att den här marknaden är fortfarande bara i sin linda. Mm. Så att även om priserna skulle pressas ner lite grann så kommer ju användningen av de här läkemedlen eller preparaten eller vad ni ska kalla dem för då, kommer ju öka dramatiskt förmodligen, som det ser ut just nu i alla fall. För vi vill vara smalare och må bättre. Så är det.
Du ser köpläge i den här aktien eller?
Ja men alltså det kommer, jag tror att det kommer fortsätta. Mm. Och som sagt, Novo diabetes och just fetma, det är ju kanske bland det viktigaste som finns då. Så att de har ju tiden för sig, även om de har gått. Det är ju en fantastisk utveckling de har haft, men jag fortsätter att säga köp.
Erik, hur ser du på de här aktierna och den här sektorn i stort kanske?
Nej, men jag skulle säga att det är en del av det här Mag7 som vi ser. Det är lite samma typ av bubbelkandidater som vi har där, som driver på en strukturell våg och som har kraftigt väldigt bra positioner för marknadsledning och tjäna pengar. Så att jag tycker att det är ganska likheten med de här bolagen och med de här Magnificent Seven-bolagen.
Inte lika köpsugen, eller hur tolkar du dig där?
Nej, men jag tror så här att tittar man på semiconductor så det här rent tekniskt som Fredrik säger, så är det ju stretchat rejält. Mm. Stretchat på ett sätt som man kanske väldigt sällan ser. Men precis som Fredrik säger, det handlar ju också lite om investeringshorisont. Så att det kanske kan komma bra köplägen här om det skulle vara exempelvis att Fed blir en besvikelse under morgondagen, eller långräntorna stiger av andra skäl som då kan trycka ner börsen tillfälligt. För momentumet just nu har varit extremt starkt.
Mm.
Och ser det också. Man får inte glömma det att om man tar, apropå Magnificent Seven, då har ju de 11 största i Europa, där varav hälften är läkemedelsbolag. Och de har ju inte gått riktigt lika bra som Magnificent Seven, men inte långt ifrån faktiskt. Så, men som sagt, det är utmaningar. Det finns bubblor överallt, men just nu så är det tryck i dem i alla fall.
Det är läkemedel och lyx här i Europa, eller hur? Ja, granolas.
Ja, precis. Läkemedel och lyx. Nej, men som sagt, det, man får inte glömma det, även om vi skojar lite grann om värdering och bubblor och sådär. Men det är ändå så att det spelar ingen roll om vi går tillbaka 50-60 år, så växer läkemedel mer än BNP varje årtionde eller varje år egentligen i stort sett. Och det är klart att det borgar för att det blir en bra fortsatt utveckling.
Precis. Vi ska faktiskt prata lite, ännu lite mer läkemedel efter pausen, för AstraZeneca har faktiskt gjort ett förvärv också. Tror att vi ska gå över till marknadsstudien alldeles strax, där vi kommer få se mer hur aktien rör sig. Men Fredrik, vi håller på det tills efter pausen, och så bollar vi över till marknadsstudien.
Det ska bli intressant hur Stockholmsbörsen rör sig denna dag. Jag tänker att vi börjar med att titta på storbolagslistan och ser SEB och Nordea stiger väldigt, väldigt lätt precis vid börsöppningen, medan vi i botten hittar SKF som är ner 3%. De har ju fått slopad köpstämpel av ABG. Även Boliden och Sinch backar lite drygt 1%. Breda indexen är 0,3%. Och går vi vidare till AstraZeneca så ser vi att de backar 0,5%. De köper ju cancerbolaget Fusion Pharmaceuticals för 25 miljarder kronor. Intrum kan vi vänta stor rörelse i idag. Vi har inget avslut ännu, men det ser ut att bli en rejäl nedgång. De får ju sänkt kreditbetyg av S&P från BB- till B. Och S&P varnar samtidigt för att ytterligare sänkning kan bli aktuellt de kommande månaderna. Och JP Morgan sätter undervikt från tidigare neutral på aktien. Men vi får återkomma dit när vi har ett avslut. Fastator däremot stiger 7,5%. De säljer delar av sitt innehav i studentbostäder och meddelar också att man ska återuppta sina räntebetalningar. Forskningsbolaget GMU Medical vill ta in ytterligare 114 miljoner kronor i en företrädesemission. Och det är till en rabatt på 15% mot måndagens stängning. Och vi har inget avslut där ännu, men det ser ut att bli en nedgång. Novo Nordisk, som vi har pratat lite om, de bygger superdator i Danmark för omkring 1 miljard svenska kronor. Och datorn väntas vara färdig för ett pilotprojekt redan i år. Novo Nordisk stiger lite lätt i Köpenhamn. På rekfronten så kan vi notera att Goldman Sachs slopar köpstämpel på Epiroc och sätter nu istället behåll. Epiroc tappar nästan 3%. Hemnet däremot, de stiger lite drygt 5% efter att de har fått köpstämpel av Jefferies, som höjer i 2 steg. Och köpstämpel sätter SEB på Sagax när de inledde bevakning på fastighetsbolaget, och Sagax stiger 1%. Men i kort så kan vi konstatera att vi har inget avslut i Intrum ännu, men Stockholmsbörsen i stort inleder lite småsurt och backar 0,3%.
Tack för det, Sofie. Inget avslut i Intrum än, men det ser ju ut att starta ganska blodigt där, Fredrik.
Ja, men precis. Och som sagt var, det väl inget annat att förvänta efter de här nyheterna på morgonen. Och man blir ju lätt ett slag på sig här, och det är ingen som i situationen vågar stå emot här. Så att det är klart att det blir nog ett stort fall här nu, och sen så sakta men säkert kanske en knapra sig tillbaka. Det viktiga här nu är att bolaget levererar det som ledningen har sagt. Och gör man det så kanske de får lite lugn och ro, för det är det som bolaget behöver nu för att kunna fortsätta framåt helt enkelt.
Mm. Erik, noterar du något på marknadsskärmen där?
Nej, inget. Jag tror att det är ju dagen före Fed, så att om det inte är något väldigt bolagsrelevant så är det väldigt mycket vänta och se, både idag och imorgon. Och det ser man, tycker jag, både på aktiemarknaden och på räntemarknaderna.
Mm. Och Sofie nämnde ju också Astras förvärv, och som jag var inne på tidigare så köper AstraZeneca alltså Fusion Pharmaceuticals. Det är ett biofarmabolag i klinisk fas som är inriktat på cancerbehandlingar. Köpeskillingen landar på upp till 2,4 miljarder dollar. Allt är svårt med läkemedelsköp, tycker jag.
Ja, nu är vi där igen. Ja. Precis. Nej, men tajmingen är jättesvår, som vi är inne på. Det är stretchade nivåer just nu. Det är ingen snack om saken. Men man ska äga läkemedel. Och återigen, du säger det själv. Du öppnar ju, lägger upp bollen på straffpunkterna med cancerbehandling. Du har Novo med diabetes och fetma, och Astra med cancer. Det är ju några av de viktigaste sakerna som finns för ett välmående. Liksom. Mm. Så att Astra ska man ha i en portfölj helt enkelt. Det är ju, jag tycker den är solklar där. Sen har det varit lite seger det här sista kvartalet eller 2 och sådär. Så, men det är alltid så med läkemedel. Man kommer in i faser som inte riktigt går lika det händer inte riktigt lika mycket, men rätt så så smäller det till igen. Det är samma sak här. Tittar på Astra så växer de här ungefär med 30-40% kommande 3 år. Mm. Så att återigen, även om värderingarna, nu tycker inte jag att värderingen är stretchad just i Astra faktiskt, men värdering, om man uppfattar att värderingen är hög så levererar man på det man har sagt, så är den låg om 3 år. Så att tänk så. Mm. Så och köp med.
Spännande. Jag ska säga det också att vi har fått ett avslut i Intrum och det är -27% aktien ner. Och det blir väldigt spännande då med tanke på att vi har en debatt här i DITV senare idag. Men jag tänker vi lämnar börsrörelserna för nu och fokar lite på centralbanksbeskeden som kommer här i veckan. Vi har ju pratat en del om Japans besked och du var inne på det här med att Fed ska lämna sitt räntebesked imorgon, Erik. Ingen räntesänkning i sikte där, va, än?
Nej, men det råder ju onekligen stor osäkerhet. I början på året så prisar ju marknaden in 6 räntesänkningar och nu är man inne på knappt 3. Så att fokus på morgondagens Fed-besked kommer ju vara det så kallade dotplot som helt enkelt sammanfattar ledamöternas förväntningar på den framtida på räntan. I och med att vi har fått starkare inflationsdata den senaste tiden så kommer marknaden hålla lite andan. Kommer man hålla fast vid till sänkningarna eller inte? För som du säger, någon räntesänkning imorgon, det är ingen som förväntar sig.
Ja, men som sagt, vi har inflationen här och inköpschefsindex. Det är det här som är viktigast eller för Fed?
Ja, men titta på bilden till vänster, visar kärninflationen på månadsdata. Så är det så att innan pandemin så låg den där ungefär på runt och slog mellan 0,2 och 0,1 i månaden. Det är ungefär där man ska ligga om man ska ha en årlig inflation på 2% som är centralbankens mål. Sen hade vi pandemin och också även krigen. Men så ser man det att inflationen är inte nere på de här 0,2% riktigt ännu. Även om vi har sett en kraftigt fall i inflationen under de senaste kvartalen. Så att det är inget snack om att inflationen är på väg ner och vägen är inte spikrak. Men i och med att konfidensen är ganska låg sen utvecklingen vi har fått under januari och februari så är marknaden på lite mer på helspänn än tidigare. Det syns också då på hur snabbt den här prissättningen förändras på hur mycket Fed kommer sänka räntan.
Just det. Vi ska kolla vidare på nästa inflationsgraf också om jag inte har förstått det fel. Inflationen har som sagt kommit in högre än förväntningarna.
Vi hade ju en period under förra året när inflationen faktiskt överraskade med att den föll snabbare än väntat. Mm. Vilket tillsammans då med att centralbankscheferna under slutet av förra året pratade om att nu är höjningscykeln över. Vilket gjorde att vi fick en fantastisk fart både på aktie- och räntemarknaden på slutet av året. Mm. Sen så är det ju så att vi kan se här både kärninflationen och vi kan även se producentpriserna, så då PPI där till höger. Mm. Så är det faktiskt att de fortsätter vara på hyfsade nivåer, men de har kommit in högre än väntat. Så det kommer innebära att de kommande inflationssiffrorna, det är ju PCE som kommer i slutet på nästa vecka, i slutet på månaden, som är Feds favoritmått på inflation, kommer vara det som är absolut viktigast efter det Fed-mötet som vi har under morgondagen. Mm. För man kan leva med en eller två dåliga siffror, men blir det flera så kommer marknaden kanske i värsta fall till och med oroa sig för de här sänkningarna som marknaden har prisat in idag. Men där är vi inte än, men det är där vi...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kan se framför oss.
Men det är ju det som är det viktiga, just den här inprisningen. Och nu skjuts det framåt och vår uppfattning är ändå att vi skulle kunna sänka räntan i maj, men nu tror ju inte vi att vi kommer göra det, för då kommer vi kanske ligga före ECB och det blir ju kanske inte så begåvat ut i inflationsperspektiv då. Men det här är ju otroligt viktigt och det är ju det här som skulle kunna bli en game changer för börsen om det inte skulle bli några räntesänkningar när man nu förväntar sig. Men nu står det väl klart att det kommer bli någon gång här. Va? Så att, men det ser vi också på riskskalan. Vi ser på förvaltare runt runt om globalt då, att man har ju ett ganska hög risk i sina portföljer, man har ökat i sina mandat och just nu så är det ett flöde av kapital in i Europa och emerging market, det är så som flödena ser ut just nu då. Mm. Och man tar ju stans för att det kommer räntesänkningen.
Ja, tycker du att det är för överilat eller du tycker att det är
motiverat? Nej, det tycker jag inte, utan det kommer nog ligga och konsolidera sig och vara alltså det är sällan man ser så svag eller så stark börs som vi ser just nu. Vi får inte glömma att det har gått upp en 25-30% sedan november eller något sånt där. Och normalt sett när man kommer in i en konsolidering, vi är in i en konsolidering just nu då, då kanske vi fått en setback i marknaden, alltså man cashar hem och tar sina vinster, men det har vi inte sett den här gången. Så att jag har sällan sett en sån här stark börs just som vi ser just nu, och nästa stora kick i marknaden tror jag kommer när räntesänkningarna kommer, och då tror jag att vi får ett rally igen faktiskt på börsen, för då ska man prisa in den här ökade försäljningen och förbättrade konjunkturen, och det är det här som gör att konjunkturkänsliga bolag som ja, kan ta Volvo som ett exempel och som ligger på all time high nivåer, det är det som gör att de kan få ytterligare ett tryck uppåt då. Så att okay. Men det är svårt att gå ut på stockpick och säga köp det och det bolaget nu, utan nu köper man marknad liksom. Det är mycket index.
Ja. Jag tänker bara att liksom, de här inflationssiffrorna som har kommit nu starkare, det, är liksom, det orkar man ignorera. Liksom.
Ja, men alltså, jag tror att just nu så bygger det mycket på att försäljningen är lite starkare än förväntat. Och det är ju, alltså, det är ju av rätt anledning kan man ju ändå säga. Det är inte för att det har blivit en ovanlig drift i löner eller något sånt här. Eller inom tjänstesektorn, så att jag vet inte hur du ser på det, men det är ändå bra anledningar att vi håller uppe siffrorna, ska jag säga.
Ja. Nej, men jag delar det. Det är en annan anledning varför börsen är upp i år, är ju för att tillväxtförväntningarna framförallt i USA har ökat och därmed möjligheten till att öka försäljningen, så det håller helt och hållet med dem. För att svara på din fråga så tror jag ändå att marknaden klarar ju viss räntestegring och att man skjuter fram förväntansbilden på när Fed kommer börja sänka, men inte allt för mycket. Så jag tror att man kan inte klara av allt för mycket med dåliga nyheter till, för nu har man tagit några stycken. Så att får man lite mer till så är nog risken för korrektion överhängande. Men jag, som Fredrik, jag tror att det är som en konsolidering eller korrektion. Det måste till någonting större för att vi ska få till större börsfall.
Jag tänker att vi kan kolla lite på hur det ser ut bland hushållen och i konjunkturen också. För det spelar ju också roll. Erik, här får du guida oss igenom lite.
Det som är tycker jag viktigt att ha med sig som investerare, det är ju att osäkerheten just nu är ovanligt stor i avseende att man vet inte vart den amerikanska konjunkturen tar vägen. Tittar man på de stora globala bankerna så ger de goda skäl till att det ska vara allt ifrån ingen landning alls, att vi fortsätter växa i takt som vi gjort tidigare, eller till och med att det blir en recession. Så att det finns ingen riktig konsensus också för att börsen rör sig lite grann som den gör. Men ska man titta på dem, jag har lyft fram två risker för konjunkturen då. Och den första bilden till vänster visar hushållens sparande.
Okay.
Och den här bilden visar att under pandemin så byggde man upp ett ovanligt stort sparande. Det var ju inte så konstigt. Vi fick ju mycket pengar från staten samtidigt som de flesta av de svenskarna var inlåsta. Man kunde inte göra av med de här pengarna. Mm. Och de här pengarna har man betat av sakta men säkert. Men mycket tyder nu på att man är på slutet av det där, så att den här stimulansen från hushållen kanske inte kommer vara lika stark som den har varit tidigare. Sen det som man också debatterar kraftigt, det är bilden till höger. Här ser vi den här röda trappstegen som visar den senaste ränteåkningscykeln som vi är just nu med historiska räntecykler. Då kan man se att man har höjt räntan både förhållandevis snabbt och kraftigt med tidigare cykler. Så då debatterar man, är det så att effekten av de här räntehöjningarna i huvudsak ligger bakom eller framför oss? Och den tredje är ju det att under förra året så stimulerade ju Biden kraftigt, både för att göra USA en vinnare på den strategiska kampen med Kina och även på energiomställningen. Och även där så förväntas man inte stimulera lika kraftigt. Så vi kommer se en dämpad tillväxt i USA under det här året. Frågan är bara hur kraftig den här dämpningen blir. Och det är där marknaden fortfarande famlar lite, för man ser ingenting som tyder på en kraftig avmattning än så länge. Så frågan är om det kommer längre fram eller inte.
Det har ju varit svårt att säga om hushållen både i USA och här i Sverige. Har du några tankar om så här starka
Nej, men alltså jag är som många andra förstås överraskad över hur starkt det är faktiskt. Mm. Och det är ju det som är nyckeln till att man inte kommer sänka räntorna lika fort som vi tidigare har trott, kan man säga. Då, att hushållen som det ser ut just nu och företagen klarar av den här räntan, och det överraskar mig och det överraskar många, för det är klart det är tufft där ute, men man drar väl förstås ner på någonstans, så drar man ner på sparandet och lägger det på annat helt enkelt, och vi får se hur balansgången kommer gå, men oavsett vad som händer nu så känns det ändå som att konjunkturen, eller det mesta tyder ju på att vi får en starkt andra halvår, och över tiden tjänar man på att ligga lång i aktier och så vidare, så att jag tror att man måste se över de här sakerna, men man ska ha respekt för att blir det inte som marknaden har förväntat sig, då finns det fallhöjder. Den kan ju vara ganska stygg. Mm. Men som sagt, blir det som spelet liras just nu, så kommer vi ha ganska kraftiga kursuppgångar i slutet av året. Så att man ska definitivt fortsätta att ligga långa aktier.
Mm. Erik, är det här något du håller med om?
Jag delar mycket det Fredrik säger. Så länge som vi får det som marknaden prisar in, att centralbankerna verkligen sänker och att den amerikanska konjunkturen fortfarande håller i sig, så finns det skäl till bättre börs. Mm. Och anledningen till det är att när inflationen faller så får man ju reallöneökningar på båda sidor av Atlanten, som gör att hushållen får det bättre. Men det är ganska stretchade nivåer, så jag tror att resan dit på börsen kommer att vara allt annat än spikrak, precis som vanligt.
Mm. Som sagt, ingen sänkning imorgon att vänta. Men du pratar lite om dotplotten. Vi ska få upp en graf på det också, hade jag tänkt. Ja, där hade vi den. Och så kanske en graf som... där, prognosen för Feds styrräck var bra.
Precis, den här bilden visar hur marknaden prissätter var amerikanska centralbanken kommer ha sin styrränta i slutet av året.
Just det.
Och här ser man den här riktiga berg-dalbanan. Det var ju så att innan centralbankerna gick ut i oktober och sa att nu har vi höjt färdigt, så förväntade sig marknaden inte en enda sänkning under 2024.
Mm.
Sen gick det väldigt fort. Vilket vi då såg på börsuppgångar, framförallt på mindre bolag och det som har varit räntekänsligt under november och december. Så att när vi var här runt årsskiftet så prisade marknaden ungefär 6 hela sänkningar, alltså 1,5% sänkningar från Fed under året. Medan Fed själva sa att nej, men vi tror att 3 räntesänkningar kommer vara det som är mest väntat. Mm. Och det är dit marknaden har kommit just nu. Men jag ska säga att om man tittar på den här grafen till vänster, det här är inget ovanligt. Marknaden brukar ha fel om hur centralbankerna kommer att agera, så det är snarare det som är normen än att det här skulle vara ovanligt. Men just nu, vilket dock är ovanligt, är att marknaden och centralbanken har samma förväntningar.
Ja, men jag håller med här. Man har ofta fel om räntesänkningarna, absolut. Och det viktiga nu, det är trenden. Det är ju det vi handlar på.
Ja.
Det är det allting handlar om, framåtblickande. Vad händer sen och vad händer längre fram? Och det är det man prissätter börsen på. Ofta så glömmer man det där. Och det, just nu när vi står här och pratar, apropå stora kursuppgångar i vissa bolag, så tittar vi just nu. Men man måste titta längre fram, vad händer där?
Just det. En sak som faktiskt händer längre fram just i USA är ju ett stort val. Det är ju alltså presidentval i USA. Vad tänker du om det här? Erik, du skrev en krönika alldeles nyligen i det i en stor risk, en möjlighet.
Ja, men många fokuserar ju såklart på det amerikanska presidentvalet som är i början av november. Men det som också sker samtidigt, det är ju att det är val i kongressens två kamrar. Och där är det precis lika jämnt som det är i presidentvalet.
Mm.
Så det finns ju goda skäl att tro att samma färg eller samma då partifalang som vinner Vita huset kommer vinna även kongressen.
Mm.
Och det där är oerhört viktigt. För man med sig kongressens båda kamrar blir man betydligt mer handlingskraftig när det kommer till den ekonomiska politiken. Medan presidenten har ju väldigt mycket makt över utrikespolitiken. Och det där kommer få stora effekter vem det blir som vinner det där.
Mm.
Jag tror att det är ingen av de här två herrarna som tävlar om presidentposten står för särskilt återhållsam fiskalpolitik.
Nej.
Det kommer ske på olika sätt.
Mm.
Kommer det till Biden kommer det också mer det vi ser just nu. Det kanske finns risk för vissa skattehöjningar, men det kommer också vara stora stimulanser på exempelvis klimatpolitik.
Mm.
Och skulle Trump och republikanerna vinna, så kan vi nog se snarare så att de här tillfälliga skattesänkningarna som snart faller ut kommer förlängas. Och kanske ytterligare kommer vi se tullar som många pratar om. Så att det kommer få stor effekt. Men jag tycker det man ska ha med sig är att det inte bara är presidentvalet. Det är att man får med sig kongressen eller inte.
Mm.
Så kommer vara väldigt avgörande hur mycket den här politiken som man får igenom.
Men båda, jag tänker att båda presidenterna eller kandidaterna kommer väl lova stimulanser i alla fall. Jag tänker att det skulle kunna stödja börsen också.
Ja, historiskt sett så brukar ju börsen även stiga under valår, men lite mindre än det genomsnittliga året. Okay. Men det brukar vara så att lejonparten av uppgången brukar faktiskt ske på slutet av året när presidentvalet är genomfört.
Okej. Okay. Fredrik, har du någon sån analys?
Jag lyssnar på den. Då får jag rätta. Det stiger mer i slutet av perioden. Det här är jätteviktigt. Och i regel så har vi en positiv börs när det är presidentvalsår och så vidare. Det som känns som en stor risk som kan komma som en svan. Det är ju, Trump är ju speciell på sitt sätt. Han besöker domstolen lite för ofta och så vidare. Mm. Och Biden är ju ganska omdiskuterad gällande välmående ålder och så vidare. Så att det gäller att vi har stabilitet här också. För att det finns många frågetecken här. Men som sagt, de kommer att bidra positivt till börsen som det ser ut just nu.
Mm. Du var inne på det här, att om Trump vinner så blir det en viss typ av liksom bolag som kanske vinner på hans initiativ. Finns det några särskilda, om man nu tror att Trump ska vinna, kan man positionera sin portfölj på något visst sätt?
Jag tror att Trump är inte en särskilt komplicerad politiker. Man ska lyssna på vad han säger. Mm. För han brukar göra som han säger. Och det han säger är att han kommer införa tullar. Mm. Egentligen på max kan man nog räkna med att det är samtliga länder som har handelsöverskott med USA. Mm. Och då kommer ju bolag gynnas som antingen är amerikanska eller utomamerikanska bolag som har sin produktion i USA.
Just det. Och du vill inte tala om specifika bolag, men du kanske har någon...
Nej, men jag kan rent generellt sett, så, alltså jag håller ju med om, han gör ju det han säger, så det är ju väldigt bra sagt faktiskt. Och det talar ju för amerikanska bolag, men jag tror att just nu så tror jag, hela marknaden är som ett rovdjur, om man ska in i AI, man ska in i läkemedel, där har vi bett i alla fall. Jag tror även att vi pratade om småbolag tidigare, tittar man vilka man på papper kanske kommer gynnas mest, kanske lite mindre bolag trots allt. Mm. Någonstans så väntar vi på den här att värderingsgapet ska tas emot. För det är klart att de stora bolagen som vi var inne på tidigare drivs på lite för mycket versus de mindre bolagen. Så att det är väl det jag ser fram emot. Då, att index tror jag kommer fortsätta i USA utan att prata om specifika bolag. Då. Och jag tror att AI-relaterade investeringar eller fonder, det är där man ska fokusera tillsammans med läkemedel. Och sen så har du en extra edge med småbolag. Där har du en bra mix tycker jag.
När man får välja lite vad man vill då.
Ja, precis. Men det bästa är väl att ha en portfölj av det hela.
Ja. Låter bra. Vi ska gå vidare och faktiskt bolla över till Sofie i Marknadsstudion. Hur utvecklar sig börsen, Sofie?
Ja, det rör sig åt rätt håll och Stockholmsbörsen stiger långsamt upp mot den där nollan. Och tittar vi storbolagslistan så ser vi Nordea och Handelsbanken i toppen som båda stiger omkring 1%. I botten däremot så hittar vi SKF som har fått slopad köpstämpel av ABG. Även Sinch och Boliden fortsätter att backa. Och stor rörelse idag står ju Intrum för som backar omkring 25%. Ska sägas att de var ner över 34% en liten stund och det är efter att de har fått sänkt kreditbetyg av S&P från BB- till B. Fastator däremot, de stiger 5% efter att de har meddelat att de ska återuppta sina räntebetalningar. AstraZeneca köper cancerbolaget Fusion Pharmaceutical för 25 miljarder kronor och backar 0,5% gör aktien. Desto mer backar forskningsbolaget Diamyd Medical som är ner 18%. De vill ta in ytterligare 114 miljoner kronor i en företrädesemission. På rekfronten så kan vi notera att Goldman Sachs slopar köpstämpel på Epiroc och sätter nu istället Behåll. Epiroc tappar 2%. Hemnet däremot stiger 5% efter att de har fått köpstämpel av Jefferies. Och köpstämpel får även Sagax när SEB inleder bevakning på fastighetsbolaget. Och så kan vi notera att i London så stiger Unilever 5,5%, nästan 6%. Där så har de ju meddelat att de ska separera glassverksamheten till ett eget företag och 7500 jobb försvinner i det. Men i kort, Stockholmsbörsen är mycket avvaktande och rör sig i sidled.
Tack för det, Sofie. Ja. Intressant. Det jag noterade där var ju Unilever som skulle sparka folk. Kanske mer av det framöver. Vad tror ni?
Arbetsmarknaden är ju överraskande stark. Det är ju en av huvudanledningarna också till att inte inflationen riktigt viker ner så mycket. Utan har man sysselsättning så klarar man också att betala för sig i regel. Då. Så att, jag tror det är ganska lugnt.
Mm. Erik, noterade du något på skärmen där?
Nej, inget annat att tillägga.
Nej. Vi går vidare. Nu på Sofies skärm fanns det ingenting om EQT och Investor, men Investor var ju en förlorare igår. Och jag tänkte vi skulle prata lite om EQT som ju är Investor ägt. Du har ju tidigare varit här och pratat varmt om aktien.
Ja, precis. Vad är snällt att du säger det? Jo, det är lite lördagsgodis. Nej, men alltså, jag tror just vi har pratat Novo tidigare, även EQT också, pratat med väldigt varm om och egentligen fått lite kritik också för att det är svårt att värdera de här bolagen. Mm. Vi får inte glömma det onoterade bolag, men EQT är ett bolag som deras mål i sikt var störst i världen. Vi ska inte glömma det inom det de håller på med, och management fees och så vidare, det ökar ju också i takt med att de växer. Så att tror man på ekonomin, tror man eller ser man andelen onoterade bolag är så otroligt mycket större. Det finns sådana gigantiska värden där jämfört med den noterade marknaden, eller om man jämför då. Och vi ser också att du och jag, vi alla liksom börjar få möjligheter att investera i de här fonderna, vilket givetvis på sikt också kommer driva upp nya värden i underliggande portföljbolag. Så att man ska ha respekt för att EQT har gått dramatiskt, för de har gjort det. Så det är en enorm uppgång sen senast liksom jag var här bara. Men jag tycker man ska ha den i portföljen, och tror man på börsen så är det den typen av bolag som kommer fortsätta att leverera. Men här har vi ju en aktie som är högvolatil, vi får inte glömma det. Kortsiktigt kan den svänga ganska kraftigt.
Erik?
Men det är ju högcykliskt det man arbetar med. Och tittar man på det som jag tycker är intressant med EQT och andra liknande bolag, det är att man pratar ju om problemen nu med att man har gamla fonder och man har svårt att omsätta de här bolagen. Mm. Så EQT pratar om att man ska ha en evergreen-fond, vilket alltså att man ska ha en fond utan slut. Så att vi får ju se vad som händer på M&A-aktiviteten här i år. Och sen får man väl hoppas på att lite längre fram, kanske i värsta fall hela vägen in i 2025, att man får igång IPO-verksamheten, alltså att det borde på börsen, för att vi ska få det här hjulet att snurra. För än så länge har man stora fonder som man behöver investera i bolag, men man har för närvarande svårt att få iväg bolag, någon som är mogna, eftersom att vi är den här delen av cykeln som vi är. Men det brukar ju alltid rätta till sig, men det kommer nog ta ett tag.
Vad tänker du om det?
Nej, men det är ganska intressant det du säger där, för att det är ju precis det vi upplever, tycker jag, att många som har gjort den här typen av investeringar tidigare väntar ju på exits. Ja. Det är också därför, ska jag säga, som man riktar sig lite mer mot en bredare investeringsmarknad, alltså det vill säga också vanliga, om man uttrycker så, alltså inte bara miljardärer som får möjlighet att köpa då. Så att, och det på sikt så kommer det bidra positivt och bli bättre likviditet i de här bolagen och så vidare och så vidare. Så att nej, men jag all along säger jag.
Spännande. Det var ju faktiskt en artikel och intervju med Conny Jonsson i Affärsvärlden i veckan också, där han pratade mycket om Asien, eller skrev om Asien. Det är en intressant marknad, tänker du?
Ja, det är absolut. Det är jätteintressant, och det kan nog Erik ta mer om. Men den är svår också. Jag tycker kanske den svåraste marknaden är kanske inte Asien specifikt, utan hela emerging market, men då Sydamerika och då Asien. Och Asien ser man att det har varit lite grann. Kina var lite grann som ett runaway train. Liksom. Investerarna har inte velat köpa. Förut var det ju gunstlingen, och de sista åren så har det varit tvärtom och så vidare. Kommer det här vända eller kommer det inte vända? Kommer det vända så kommer ju Kina med stor sannolikhet vara en av marknaderna som kanske trendar bäst. Men just nu så ser vi inte det. Det är mer risker än möjligheter kortsiktigt. Men absolut, Asien är jätteintressant tycker jag.
Igår fick vi faktiskt lite styrkesignaler igen från Kina när de kom in med massa makrosiffror som var bättre än väntat. Erik, vad tänker du om Kina?
Jag tror att marknaden är medveten om att Kina, den kinesiska börsen har varit en av de absolut sämsta under lång tid, och att det brukar betalas för att investera det som har gått sämst. Så rent taktiskt så kan det vara intressant mycket, för att staten har ju faktiskt pekat med hela handen åt kinesiska investeringsfonder att investera på börsen. Däremot så tror jag är nog rädd för att det inte är så mycket mer än taktisk, för att de strukturella problemen för Kina långsiktigt tycker jag hopar sig och snarare blir värre och värre. Så jag har svårt att se Kina som en långsiktig investering med tanke på otroligt dåligt det gått och mycket som är negativt som är inprisat. Så finns det god möjlighet för en taktisk trade på kanske upp till en 20%. Men den där är ju spekulativ, och den där ska man nog ha under nära uppsikt i så fall.
Jag håller med, jag tror det är betydligt större problem än vad man kanske säger också. Det är inte så att vi har jättetillgänglig och tillförlitlig data. Och jag tror inte man visar upp något som är sämre än vad det är. Alltså man försöker ju blåsa upp saker och ting. Så var försiktig med Kina, tycker jag.
Vi var inne på det här med M&As och IPOs och allt vad det är, som har ju varit lite stillastående ett tag. Men vi börjar ju se nu bland annat Klarna som ju säger sig sikta på börsen, Reddit i USA. Tror ni att vi kommer få se lite släpp på bland börsnykomlingarna, Fredrik?
Ja, men jag tror det. Men återigen, jag tror också att vi behöver ha lite exits som vi är inne på. Alltså, det behöver ske någonting. Vi kan bara titta här i Sverige då på vissa aktörer som är otroligt aktiva med nya bolag som kommer ut på börsen. Egentligen många gånger är det bolag som kanske inte riktigt är flygfärdiga. Man får inte glömma att bolag som kommer ut för tid på börsen ska jag säga att det kan vara skadligt också, därför att det blir kvartalssiffran som styr och inte bolaget. Och det är en fara i det. Så att jag tror vi behöver ha lite exits innan det verkligen händer någonting.
Erik, håller du med?
Ja, och för att det ska kunna ske så behöver nog finansieringskostnaderna, alltså räntorna, falla ner rätt kraftigt. Och så vill man också se ytterligare tecken på att konjunkturen verkligen håller i sig. Så ja, man kanske kommer se lite grann, men jag tror nog att det kommer ta ett tag innan det verkligen tar fart.
Vi ska ha pratat mycket om USA, det är alltså Fed-besked imorgon som vi har varit inne på. Men jag tänker att vi skulle säga något kort om Europa och läget här också. Erik, vi har en graf.
Ja, men det, precis. Det är på lite liknande tema som vi tittade på USA tidigare, där vi har inflationen till vänster och vi har inköpschefsindex som kanske är den bästa indikatorn för den europeiska konjunkturen. Och det vet vi ju det att ECB har varit ute och sagt att man kan ta manegen för en sänkning i sommar. De vill att vi ska passera löneförhandlingarna innan dess, för det är det som är det största kvarvarande hotet i Europa. Annars vet vi det att det är ju andra året med lågkonjunktur i Europa. Även om det inte blir lika djup som man var rädd för, så är det fortfarande andra året med förhållandevis svag tillväxt, som man kan se att inköpschefsindex där indikerar. Så att här finns det ju ändå förhoppningar om att man får en förbättring under andra halvåret, drivet av att inflationen har fallit tillbaka, vilket möjliggör reallöneökningar, och att räntorna faller tillbaka, så det blir billigare med lånen. Men då krävs det också då att den amerikanska konjunkturen håller i sig. För skulle det visa sig då att den amerikanska konjunkturen blir svagare under andra halvåret, så blir det nog svårt att se den här riktiga återhämtningen som man kanske kan hoppas på kan ske här både i Europa och i Sverige.
Fredrik, håller du med om det här resonemanget?
Ja, men det gör jag fullt ut och så vidare. Men sen tycker jag att det är klart, Europa är ju den marknad som vi förmodligen har störst potential i. Men vi har ju lite andra problem här i Europa också. Men som sagt, det kan ju bidra väldigt, väldigt positivt. Men som sagt, jag håller bara med. Jag har inte så mycket mer att säga.
Nej, jag tycker vi får runda av nu. Klockan är 9:30. Vi har haft en väldigt spännande morgon. Det har varit mycket makro, men också bolag. Jag får tacka er, Erik och Fredrik, för att ni var med.
Tack så mycket.
Tack. Och tack även till er som har tittat. Jag hoppas att ni får en fin tisdag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.